I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Här är Burleskpodden. Vi sänder från Custom Music Productions tillsammans med Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Och jag heter Aurora Brännström. Idag så ska jag för första gången göra intervju med två istället för en person. Mycket spännande. Jag sitter här med två stycken av producenterna för Göteborgsklubben Tip the Velvet. Välkomna hit.
Tackar, tackar.
Tack.
Och vad heter ni?
Börjar du?
Ja. Så, privat heter jag Helena Olsson. Som mitt artistnamn är Mystic Luna.
Just det.
Och jag heter Gunnar Karlström, också känd som Lord Beaverbottom. Mm. Och tillsammans uppträder vi ibland under namnet Les Enfants Terribles.
Mm. Det var mycket.
Det är många namn. Ja. Lägg där till att jag har andra artistnamn i andra sammanhang. Så att allting är väldigt förvirrande.
Just det. Är det förvirrande även för er eller har ni koll på det ni gör?
Ja, mitt andra projekt heter Tveksamma tvåan, så att jag tror det säger rätt så mycket om.
Underbart. <Ja. laughs> Tip the Velvet. Jag har klurat mycket på det här namnet. Mm. Dricksa sammet, eller dricksa den som redan har det bra. Vill ni förklara, vad betyder Tip the Velvet och varför?
Oh, herregud, det här ska bli roligt. Mm. Det var Jenny som grundade klubben, hittade på det här namnet. Så på vår hemsida står det helt enkelt, funderar du över vad namnet betyder? Fråga Jenny. Men jag tänker avslöja det här i alla fall. Det är helt enkelt en annan term för det som i fint tal kallas för kunnilingus. Det vill säga oralsex på det kvinnliga könet.
Aha!
Eller mer folkligt, slicka fitta.
Ja.
Wonderful! Oh. Tummen upp på det.
Tummen upp på det. Tungan upp på det.
Ja. Handen, nej. Fan vad härligt. Det är ett väldigt catchy namn. Sådär.
Absolut.
Man blir väldigt nyfiken. Vad är det här för någonting? Mm. Och det tänkte jag att ni gärna får berätta. Vad är Tip the Velvet, alltså mer konkret som klubb?
Tip the Velvet då som sagt grundades inte av oss utan av Jenny alias Swedish Siren och Anna-Karin alias Candy Von Kane. Och detta var, när var det? 2008. Vi gick med 2012, så får man lite perspektiv på det. Och den grundades efter att de hade varit och sett Hoochie Coochie Club som gästspelade i Göteborg och varit väldigt inspirerade. Bägge två var väldigt engagerade i queer feminism och liknande och vart ju naturligtvis jätteinspirerade. Mm. Jag hade ju aldrig turen att få se Hoochie Coochie Club in action. Men jag har läst boken i varje fall. Mm. Så jag förstår ju. Och då kände de att något sånt här borde vi ha i Göteborg också. Så de drog igång på antingen Bellmansgatan eller på Storan var första stora festen och drog jättemycket människor. Lily Deluxe var där, Gravity Place Favorites var där liksom, så att det var stort, de slog på stort redan från början. Mm. Och sen så har så att det är alltså det är en ambulerande klubb kan man säga. Den har ingen fast lokal och det har väl varit lite grann akilleshälen också att hitta en lokal som passar. Så att det har bytt lokalen 3-4 gånger. Och så för ungefär ett år sedan. Mm. Så det började med att Candy lämnade, liksom får vi testa andra projekt. Mm. Och sen så förra året så sa Jenny att nu, det har varit jätteroligt men nu orkar jag inte längre, skulle ni kunna tänka er att ta över? Och då var vi en hård kärna på 4-5 personer i husdanstruppen Velvet Vixens. Samt vår tekniker, vår stående tekniker som sa att okej, okay, let's do this. Nu tar vi över och hade vår första fest i februari.
Mm. Kom det upp ett nytt namn också, Velvet Vixens?
Yes, det är husdanstruppen. Jag tror inspirationen kommer från Hoochie Coochie Clubs, The Hoochie Coochie Hussies. Det vill säga en liten löst sammanhållen grupp som är husdansarna.
Mm.
Som så att säga ingår i den lilla familjen och är där, agerar kittens och ja, fyller ut med nummer och ja, du kan ju berätta också.
Nej, fortsätt du har ju flow nu.
Ja, jag har flow nu. Nej, men det är våra husdansare helt enkelt.
Just det.
Och där har vi har lite dansare, lite akrobater, lite... Eller okej, vi har en dansare och en akrobat. Men en.
Man kan alltid få det att låta
lite. Man kan få det att låta lite större.
Mm. Okej, men så ni gjorde som någon liten slags nystart då? Utifrån.
Ja,
det
stämmer.
Vi gjorde väl om den från en ideell förening till en ekonomisk förening. Och det var väl säga, det är nystarten då. Skulle man väl kunna kalla det för.
Just det.
Att det nu är en liksom stor förening på liksom med ekonomisk bakgrund, jag vet inte.
Något slags fåfängt mål och kanske få ut en tusenlapp här eller där finns. Men å andra sidan så vi som sitter i styrelsen, vi jobbar ju gratis på respektive fest, så att har vi tur som företagare i allmänhet, som du säkert vet, att har man tur får man ut någonting i slutändan.
Mm. Ja, visst är det så. Jag vet. Men okej, men så Tip the Velvet eller Slicka Fitta har ju funnits ganska länge då.
Yes.
Ja.
Det är snart 10 år.
Ja, det är 10-årsjubileum nästa år. Utan att säga för mycket kan jag väl säga att någonting måste vi ju göra.
Det är klart.
Så, så att kolla Facebook, det kommer säkert någonting.
Spännande. Ja, jag besökte ju er en klubb i höstas.
Yes.
Det var första gången faktiskt för mig på Tip the Velvet. Nu kommer inte jag ihåg vad den klubben hette. Men det var väldigt speciellt därför att det var ju typ någon så här house, inom situationstecken vanlig houseklubb, just vägg i vägg.
Yes.
Så gick man in vid samma entré och där kunde man se vilka som skulle till vilken klubb. Ganska lätt kunde man se att jaha, de där ska gå upp till höger och de ska gå till vänster. Det var så.
Yep.
Vad skulle ni säga utmärker burleskpubliken som kommer till eran klubb?
Till vår klubb, i och med att vi är en av den klubben i Sverige som har en av de hårdaste dresscodesen.
Så den är inte jättehård, vi vill bara påtala det. Så här, folk tror det och skräms bort, men gör inte det.
Nej.
Men i Sverige är vi hårdast, ja.
Så det som skulle utmärka vår publik är att, för det är också en önskan från vår sida som producenter, att publiken lägger ner energi på sin outfit, på sin klädsel. Och det utmärker det också väldigt mycket då, för att alla som kommer dit är uppklädda och har någon form av liksom så här, glädje över det de har på sig. Och det tycker jag är väldigt mysigt, att liksom hela festen är liksom så här, en stor del av den är att få klä upp sig och få se alla andra i kläder som du inte har i vanliga fall. Det är inte ofta du har en korsett och en fjäderboa på dig, och bara liksom att få dra på sig det och liksom se att det finns fler som är likadana.
Just det. Och då tänker ni att det gör någonting med själva stämningen då på...
Ja.
Oh ja. Absolut. Absolut. Man kan sitta i ett hörn, faktum är att jag har gjort detta själv innan, man kan sitta i ett hörn och bara titta på människorna liksom. Jag tror första gången vi var på Tip innan vi hade gått med själva, så var vi, då missade vi andra sättet av uppträdanden, för vi hade så kul ute och bara prata med folk. Och det är också, folk, det har jag märkt, folk pratar väldigt gärna med varandra. Man bara går fram och säger, åh du, fan vilken snygg såhär, huvudbonad du har. Åh tack, och så har man liksom naturligt någonting att börja prata om. Så att jag upplever i alla fall att folk är väldigt öppna. Kan i och för sig bero på att de precis har sett mig på scen, jag vet inte. Så att alla...
Fast jag skulle nog säga, för jag menar, jag började ju inte uppträda förrän jag hade varit på ett antal klubbar. Och jag kan nog verkligen så här gå i god för att det där stämmer. Och att, men saken är också att folk som går på burleskklubb, och det är ju samma sak här i Stockholm på Nalen, på Frankes klubbar, att man har dresscode och så. Att många har ju liksom suttit och fipplat med sina kostymer i många veckor. Och så går man upp och äntligen får visa upp det. Så om någon kommer och säger så här, jävlar vilken snygg, ja, den här kreationen du har. Då blir man ju så här, ja, den är gjort själv. Och så kan man så här, man blir väl lite stolt, och så hittar man varandra. Och kanske den andra säger att ja, men jag printade ut den här i en 3D-printer. Den är satt här på min axel, typ. Cool.
Absolut.
Ja. Jo, men det är liksom, det är det som är glädjen som jag tycker om. Eftersom jag är väldigt, jag är kostym, jag älskar kostymer och liksom kläder och så här, och få visa upp dem. Så därav att liksom just den här burleskscenen och burleskfesterna är en sån, ett ställe där man kan liksom så här gå dit och sen får just det här du säger liksom, att ja, men det var fint, man bara
och jag fick äntligen anledning att använda de två frackar som jag hade hängande i källaren som jag inte visste vad jag skulle ha till.
Bara en sån sak.
Man kan hämta fram allt det där som hänger längst in i gömmorna liksom, som man inte vet, oh, det här är jättefint, men när ska jag ha det?
Och leva ut någonting som kanske finns inombords men som inte får plats i vardagen.
Absolut. Det är ju lite grann den här larger than life-känslan. Alltså, lite grovt, det finns ju ingen koppling egentligen, men lite grovt när folk tänker på liksom burleskklubbar. De tänker The Great Gatsby, de tänker Moulin Rouge. Inte för att de har en väldigt lös koppling till liksom burlesk som konstform, må hända. Men känslan är densamma, det här larger than life, det här att nu är det handlar bara om dekadensen, så låt oss glömma allt annat, låt oss bara gå in i den här känslan av total lyckorusig liksom champagnerus, kan man kalla det. Liksom.
Ja visst, nej men det tror jag att man känner, alltså om man går på er klubb eller man går på Fraukes klubb eller som man kände när det var Hoochie Coochie typ, att man gick in i så här. Ja, eller man går in i en Gatsby-värld. Men är ni två då som artister, för egen del? Du sa någonting med kostym. Och du sa någonting med att du har andra artistnamn i andra sammanhang. Jag vet inte vem av er som vill börja, men jag skulle gärna vilja veta var ni liksom kommer ifrån och vad ni har med er artistiskt från tidigare.
Absolut.
Okej. Okay. Jag kommer från teatern. Jag är teaterpedagog i utbildning. Och jag brinner väldigt mycket för teater och karaktären i sig. Vilket också gör att jag älskar att sy och liksom bygga. Så att när jag bygger då Mystic Luna, och när Mystic Luna bygger sina akter, så börjar hon inte alltid från kostym, men väldigt mycket är liksom så här, åh, hur ska jag kunna få ha mig den här och vad ska jag sy då? Och sen i och med burlesken så har man utvecklat en liksom väldig glädje i allting som glittrar av någon anledning. Så, och jag har precis faktiskt avslutat en kurs, en workshop eller en, ja, i hur man knyter peruker.
Okay.
Från första grunden, första stygnet i liksom i hettan då, som det kallas där, som man, och sen knyta fast hår i den.
Åh, jäklar.
Så nu blir det hår också.
Ja. Skamlös reklam till alla burleskartister där ute. Custom made peruker, Helena.
Yay.
Så det är liksom där, och det jag har alltid haft. Maskerader är ju en stor lycka. Och vara som liten är även nu att få liksom att få bära upp den här kreationen du har gjort själv, även om det är så här, ja, men jag har superlimmat 92% utav alla sömmar. Men den sitter på mig.
Den sitter väldigt hårt på dig, för limmet hade inte torkat.
Exakt.
Så därifrån är väl jag brukar lite skämsamt säga att jag kan inte dansa, men jag dansar burlesk. Och det är...
Men då tänker du mycket på scenbild, kan jag tänka mig. Eller liksom show.
Ja.
Men utifrån din liksom teatrala Och ditt pedagogiska också, att du måste ju ändå se liksom en helhet.
Ja, det brukar börja med att jag vill avsluta med det här. Och sen hur är vägen dit? Mm. Och sen så byggs det liksom på mycket på de klassiska burleskrörelserna i sin... Från det och sådär. Och sen utifrån vad jag själv kan göra.
Mm.
Och sådär. Jag har ett par nummer som jag har gjort där det är mer än teatral. Liksom. Vi berättar en liten historia om hur man liksom upptäckte sin sexighet eller något sånt där. Liksom. Genom Velma och Daphne från Scooby-Doo.
Mm-hmm.
Så Daphne hjälper Velma att bli sexig.
Ja.
Och skapar ett monster, för det slår över istället.
Ja.
Så.
Ja.
Men väldigt kul nummer att göra. Så, och bygga upp också där. För där fick man verkligen så här, då, båda två, både jag och då den andra artisten som jag gjorde detta med, byggade på den teatergrunden istället. Mm. För att vi var båda så... olika utvecklade inom dansen. Så det var så här, vi kan inte göra ett avancerat dansnummer någon av oss. Så vi gör ett teaternummer istället.
Just det.
Så. Men det ska ju inte förringas, jag har även koreograferat nummer.
Mm.
Som kanske inte är så här, om man då går som Gunnar här, som är utbildad dansare, kan tycka att det är jättejobbigt, för att jag räknar inte takterna.
Ah. Nej.
För så dansar inte jag.
Nej. Okej, men så du bygger med dina nummer då på en story, kan man säga?
Ja, story eller på mer liksom så här, på vad som är snyggt i musiken just då. Är det den här?
Mm.
Just här i musiken passar det att jag gör en... att jag typ slänger med huvudet eller så här. Texten på låtarna är också en väldigt... hänger upp saker och ting så liksom koreografimässigt på.
Mm.
Istället för takten. För att, den är där.
Ja. Ja. Okej, men då förstår jag. Ja. Och du då?
Jag började egentligen plugga universitet eller högskola som det var då i Kalmar, och så upptäckte jag studentspexens förlovade värld.
Mm.
Och när jag slutade där kände jag att ja, det är ju detta jag kommer ihåg liksom från hela min studietid. Så att jag gick vidare och gick ett år folkhögskola och sen 3 år yrkesutbildning musikal.
Mm.
Så att musikal är väl egentligen den grunden jag har med mig liksom, i botten. Och sen det faktum att jag alltid ville vara rolig.
Mm.
Så att humor, sång och dans. Och sen så på den här musikalskolan så mötte jag Sia som gick året under mig. Som då var med i Velvet Vixens.
Okej.
CIA, The Cunt in Action. Fantastiskt artistnamn.
Verkligen.
Och då kände jag att det här vill jag utforska. För då kände jag att nu är det humor, det är naket och det är vintagekläder. What's not to like? Så att jag mejlade då Swedish Siren som höll i det hela, frågade, har ni några workshops på gång? Och ja, sa hon, jag har en om 2 veckor, vill du komma? Och sen på lite vägar som jag inte riktigt vet så fick hon för sig att förresten ville uppträda.
Mm.
Så då gjorde jag det. Jag spelade revy den kvällen och sen så kom jag sättande i ilfart i en bil. Bara så här, hej, jag ska uppträda. Var ska jag vara någonstans? Och så upp på scen, steppa lite, ta av lite kläder och sen så var jag så här, vill du vara med i Velvet Vixens? Ja. För tusan.
Ja.
Så det var vägen in. Men musikal, alltså, och det märks mycket på... på de nummer jag gjort hittills så märks det väldigt mycket. För det är mycket Fred Astaire.
Mm.
Lite Carl Gerhard, liksom. Det finns någon slags musikalrevy inblandat i mycket av det jag gjort hittills.
Mm.
Vilket är spännande, för det var ingen väg jag valde medvetet. Utan det är de idéerna som kommer i någon mån. Det börjar ofta med musiken för mig.
Mm.
Att jag bara känner, oh, det här vore kul att göra. Som till exempel, nu kommer ju detta sändas efter att galan redan är gjord, men mitt nummer som jag har, jag bara gick runt och funderade, kan man göra storbandsjazz av Magnus Uggla?
Oh.
Och så mejlade jag en kompis, skulle du kunna göra ett storbandsarr på den här låten? Och han bara, okej. Och så gjorde han det, och det var upprinnelsen till numret som, ja. Till det numret.
För fasen vad spännande det ska bli. Alltså, nu, som sagt, det här sänds ju senare och det här är inspelat i förtid. Men idag, 3 juni, så kommer ju vi tre stå på samma ställe.
Yes.
Och uppträda på The Swedish Burlesque Gala.
Spännande.
Jättespännande. Verkligen.
Det blir som en stor firmafest för Burlesque Sverige.
Ja, absolut, absolut. Man kommer gå och vara helt typ hög bara på att få träffa alla, tror jag. Och det ska bli så spännande att se vad folk har hittat på.
Mm.
För det känns som att många har nya nummer på G till ikväll.
Absolut.
Mm.
Så där.
Ja.
Så att min konstnärliga order inom burlesk, den är väldigt slumpartad.
Mm.
Det är liksom bara, sånt här gillar jag. Oh, det vore coolt om vi gjorde något sånt här.
Ja.
Liksom.
Mm. Så du har liksom ett öppet sinne för så här, saker som du tycker känns kul och, eller?
Ja, det är ena sättet att se på. Man kan också se det som att jag är jäkligt lat.
Okay.
Så att jag tar enklaste vägen ut hela tiden.
Så lät det inte när du beskrev det, men.
Nej, men vi kan säga så här. Jag tror en stor utmaning jag skulle vilja göra det är faktiskt att göra ett nummer som inte är roligt. Ett nummer som är rakt upp och ner, vackert och sensuellt, för det ligger väldigt långt ifrån hur jag ser på mig själv och min rörelseförmåga och min kropp och vad jag kan göra med min kropp, vilket är mycket, men liksom att just att vara vacker är någonting. Nu håller Helena kanske inte med i och för sig, men hon är
partisk, så hon är partisk. Jag ska inte säga något.
Ja, precis, ni har ju också en relation för övrigt.
Ja.
Vi ligger med varann helt enkelt. Och burlesk handlar om att tänja på sina gränser. Så att, det finns där i bakhuvudet. Det skulle jag vilja göra någon gång.
Mm. Dina nummer, Helena, är de mer sensuella? Eller du leker också mycket med humor?
Nej, jag leker mer med humor. Mycket av mina nummer utspelar sig i ansiktet. Jag har väldigt stora ansiktsuttryck i mina nummer. Så jag har nog inget som är liksom... Jag har inget långsamt, liksom så här, sensuellt nummer, utan mina är liksom mer witty.
Men känner du dig också sugen kanske på att göra någonting mer vackert och sensuellt?
Ja, det är ju definitivt en utmaning att göra något sådant. Så man vet aldrig, det kanske kommer i framtiden.
Jag har tänkt mycket på det här med burleskkultur.
Mm.
För nu har jag ändå liksom varit runt och sett lite olika grejer under åren.
Mm.
Och det jag direkt reagerade på med Tip the Velvet jämfört med Fraukes klubbar till exempel, var ju att ni spelar ju mycket mer på humor. Mm. Generellt skulle jag säga, inom ert koncept, jämfört med Frauke. Mm. Som är mer gala och glitter och ganska mycket sex, skulle jag säga. Och sen fetischscenen där jag är väldigt mycket och går och klubbar själv, där är det ju nästan... Ja, bara sex. Eller liksom, där har man dragit det ännu längre. Och att det är, ja, det är lite olika folk som går på olika klubbar, men en del är samma, och att man går för att uppleva olika saker. Och som nästa, eller om 2 veckor så kommer ju också The Ravishing Birds hit till podden. Och de är ju från ett annat, ytterligare håll där man liksom är mer politisk och feministisk. Och det blir en helt annan... touch på det. Mm. Är det någonting som ni har tänkt på? Så här, det här fattas inom burleskvärlden, eller är det någonting som bara har blivit utifrån era förutsättningar? Liksom?
Jenny och Candy hade ju ambitionen liksom att det skulle vara mycket politiskt, och vi sa till en början liksom, innan Malmö hade liksom dykt upp på burleskkartan riktigt, i och med Birds och så. Så brukade vi säga att Stockholm är glam, Göteborg är politisk.
Mm.
Sen kom Malmö och drog det politiska ytterligare till ett håll. Så att nu brukar vi säga Stockholm glam, Malmö politiskt, Göteborg någonstans mitt emellan.
Ja.
Liksom. Därför att Göteborg har ju också en historia av att vara politisk, med liksom den här Veyron i Ottan och liksom hela den grejen, varvsarbetarna liksom. Så det finns... Det finns ju...
Sossarna, alla ska med.
Men det är ju en annan politisk rörelse jämfört med i Malmö då.
Ja, absolut.
Mm.
Så blir det ju. Men det, jag tror det drog sig gärna åt det hållet. Och sen som sagt var, för att det var liksom en poäng när det grundades. Numera så är det ju liksom för att vi försöker ju ha med liksom lite av varje egentligen. För vi har märkt också att vår publik är väldigt blandad.
Mm.
så tillvida. Hon, vi håller ju fortfarande, som sagt, vi har ju bara arrangerat en fest, så vi ska väl försöka hitta formen någonstans. Och känna, så vi vet ju inte än hur mycket, hur politiskt vågar vi göra det liksom, innan vi får en disconnect till de som kanske har gått på tipp. Eller är det tvärtom, att liksom folk vill ha mer av det politiska? Vi vet inte än, så vi håller på att utforska det. För egen del så finge det gärna vara väldigt politiskt för min del, för jag tycker liksom burlesken är ett bra forum för det, och säga saker om kropps, om liksom normkritik kring vilka kroppar som får synas och vad som är sexigt, och kring kön och så vidare.
Just det. Men är humor politik?
Oh ja. Oh ja. Absolut. Både positivt och negativt. Humor blir, se PewDiePie-skandalen. Nu kommer det här vara väldigt långt efter att det, men liksom det här när PewDiePie gick ut och skämtade om förintelsen, så liksom exploderade det ju ansiktet på honom. Medan och i andra sidan av det spektrat så har vi Hasse och Tage på 70-talet, där Olof Palme bokstavligen kom till deras kontor och sa: snälla grabbar, sabba inte folkomröstningen om kärnkraften. För de hade skämtat så mycket om den. Och där de var liksom, deras politiska humor var ju, den var väldigt varm, men den var också väldigt så här, näven i fickan liksom. Så humor är utan tvivel politik. Jag vet inte, Swedish Siren, Jenny har haft en enorm förkärlek för att liksom driva, liksom man driver med saker som man tycker är fucked up. Som hon liksom, hon står driven med kroppsnormer genom att stå och duscha sig själv i en påse chips. Och man bara, man kan inte låta bli att skratta samtidigt som det här är ju fantastiskt liksom.
Visst det, fettfobi, eller vad tänker du?
Visst.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu har du suttit tyst lite här, Helena. Är du liksom för att du inte håller med eller för att du håller med?
Nej, men jag håller med. Det är liksom, humor kan både upplysa och även liksom provocera. Och det är inte mycket att tillägga. Så, ska jag inte sätta knut.
Men kan man också då liksom prata om den här, men med mycket humor som är provokativ, handlar ju om frågan så här, vad får man och vad får man inte skratta åt? Tycker ni att det är en rolig eller viktig typ av humor att så här, sätta lite skratt i halsen också? Eller är det att gå för långt kanske?
Jag gillar konceptet, men jag vet inte om jag själv behärskar det. Men jag beundrar artister som vågar dra åt det hållet. Jonas Gardell är ju en stor förebild liksom, som flippar mellan halvar och humor hela tiden. Där man, så här, man skrattar och sen bara, vänta, vad var det jag skrattade åt precis alldeles nyss?
För jag kommer ihåg, låt som att det här var jättelänge sedan, det var ju höstas. Nej, men det var ju under valkampanjen, Trump och Clinton. Så alltså då kan man ju säga att jag var på New York Burlesque Festival då, två kvällar. Och det var framförallt en kväll som var lite så här, lite friare, lite mer neo-burlesk. Där väldigt många gjorde narr av, skämt. Och det var liksom, det var med bitterhet, men det var samtidigt med någon slags glädje. Och folk gjorde nummer av att så här, bara hata Trump. Och det var mycket, och det, jag förstår det, för jag menar, New York är extremt segregerat och burleskkulturen har ju sin politiska agenda där ingen annan med en annan politisk agenda skulle ta sig in. Alltså de vill inte det, nej, för det är så det ser ut. Mm. Och då kan man också göra de här skämten på andra sidans bekostnad. Och jag vet att jag stod där och liksom, först så skrattar man med för att så här, ja men fan det var en kul poäng, och man skrattar åt det här att att svarta och vita är så skilda och att det är liksom olika etniciteter som håller ihop och sådär. Det var någon vit kvinna som var konferenserad som också gjorde en poäng av det. Att säga, ja, och först var det en man som tänkte gå fram till mig och sen så bara nej, vände han för att han såg att jag var vit. Eller så här, mm. Och ja, men att jag skrattade, men sen började jag liksom, jag slutade skratta för jag visste inte om jag tyckte att det var roligt eller om jag bara skulle bli liksom arg. För man är ju arg mm. på många saker.
Absolut.
Så varför ser världen ut så här? Varför kan vi inte mötas? Varför vann Trump? Nej, men...
ja.
Ja.
Absolut. Det är, mm. det är många som har ställt sig den frågan.
Mm. Vilka frågor är viktiga för er politiskt?
Inom burlesken så är det... Jag är vit cis-man liksom. Så det finns liksom inte mycket jag kan... Jag är på toppen någonstans av den privilegierade näringskedjan.
Mm.
Så det är, och ibland så får man känslan av att det finns inget jag kan slå uppåt mot. Så att det har tagit ett tag. Mm. Men sen har jag kommit fram till också att jag hemskt gärna driver med det faktum att jag kanske inte passar in i alla manliga stereotyper.
Mm.
Liksom. Och jag tror väl det är därför jag har skaffat mig någon slags husgud i just Carl Gerhard eller Fred Astaire som vågade liksom...
Mm.
Fred Astaire genom att vara man och dansar liksom. Carl Gerhard hade en mer så genom att vara queer, översminkad och sjunga jazzgossen som jag är bara så här, bland det mest homoerotiska, förtäckta homoerotiska jag har hört i mitt liv liksom. Så att någonstans så kan jag tycka om att jag driver gärna med manlighet genom att våga vara feminin i någon mån.
Mm.
Så att vad är poängen med det jag säger just nu? Nej, men det är väl mitt eget konstnärskap. Så att jag har väl svårt... Så att jag kan känna ibland de frågor som jag tycker är viktiga har jag svårt att driva i mitt konstnärskap. För att det är mycket lättare när man ingår i... Och det är så synd om den vita killen just nu. Nej, men så här. Vilka frågor som är viktiga för mig, det är mycket hbtq-frågor.
Mm.
Det är liksom... Det brinner jag mycket för.
Mm.
Och sen liksom... Ja, det är väl på toppen av näringskedjan. Det finns mycket annat, men det är väl den största grejen och det som framförallt kopplar an till burleskkulturen. Mm. Och även kroppspositivitet och sexpositivitet.
Mm.
Där, och som den hängivne nudist jag är, så tycker jag tycker det är viktigt att avdramatisera den nakna människokroppen liksom. Och framförallt kroppar som inte liksom... Får jättegärna vara naken, men bara om du har, ser ut så här och så här och så här. Och det kan jag tycka är fel, så det försöker jag driva och driva med.
Mm.
Liksom.
Ja, men då förstår jag.
Mm.
Är du nudist?
Well, inte så här nudist, nu låter det som en ideologi, men det är väl mera så här, nu skrattar Helena. Nej, men jag tycker om att vara naken, jag är väldigt bekväm med att vara naken.
Ja. Vad schysst.
Kan man säga. Mm. Ja, eller hur? Mm. Det tycker jag också. Så jag är väldigt bekväm att vara naken och det tycker jag folk borde vara det lite oftare.
Mm. Visst. Och du bara skrattar du.
Ja, om vi ska titta på när vi är hemma så är det väl jag som är den som är närmare nudisten än vad du är.
Ja, men jag fryser också. Det är problem.
En kall nudist.
Så det som står i vägen för mer nudism är att jag fryser. Så det är lite motsägelsefullt. Men...
Ja, ja. Ja. Vad är viktigt för dig då, Helena, politiskt?
För mig är den här liksom... kroppspositiviteten, att så här, och lite föräldrars rädsla för att deras barn inte ska se, ja men exempelvis kvinnliga bröstvårtor i sociala medier, det är så här, man bara, men vad är det som är så hemskt, vad är, och lika så det här, varför får kvinnor inte amma på ett fik öppet. Mm. Vad är det som är så motbjudande? För jag menar, det är fortfarande bara en hud liksom. Och du ser ingenting. Alltså så här. Ja, det är väl det som är liksom en stor sån här grej att så här, varför får man inte bara vara den man är och varför...
Men bröst är ju väldigt sexualiserat.
Ja, och varför är det det? Mm. Kan jag som kvinna tycka eftersom jag har ett par.
Du ser dem varje dag, det är inget. Ja, men nej, men det är fascinerande. Jag jobbade på ett hotell ett halvår i Turkiet och där vet jag en av guiderna sa vid något tillfälle att liksom, ah, det var en kvinna som gick omkring topless. Det är liksom, hur kan hon göra så bland barnen? Och jag bara så här,
fast barnen har ammat.
De ammade bokstavligen 3 år sedan tidigare. Det var väldigt spridda åldersband. Men det är inte många år sedan de satt och sög på dem där. Jag tror inte de bryr sig. Nej. Om det är några som liksom inte har några problem med att vara nakna så är det ju barn. Det är ingen av vet ordet har de slängt av sig kläderna och springer omkring på gräsmattan. Liksom.
Ja.
Så det jag tyckte var en lite märklig inställning. Och det var, jag fick bita mig i tungan för jag blev nästan arg. Liksom. Mm. Där kommer nudisten i mig in. Ja. Helt klart. Mm. Ja. Nej, men det är, och burlesk är ju bra forum att ställa de frågorna.
Mm. Ja, det blir ju väldigt, på något sätt, det handlar ju mycket om kropp.
Mm.
Och normer kring kön, kanske. Mm. Sexualitet. Mm. Vem är sexy, vem är inte sexy och när får man vara det? Och på vilkens villkor, kanske.
Precis. Mm. Och det kan jag uppleva skiljer burlesken av idag från burlesken av igår.
Mm.
Liksom där... Där min, som jag uppfattningen har fått, var att the golden age of burlesque blir ju ofta liksom så här romantiserad och sådär. Men jag menar, burlesque-stjärnorna av den tiden var ju någon slags blandning mellan kabaréartister och det som vi idag ser på en strippklubb. Liksom. Det var mer classy, det var mer en konstform, men liksom, det var den funktionen de kom att fylla så småningom. Och sen konkurreras de ut där på 80-talet av VHS:en och de traditionella strippklubbarna. Medan däremot idag så blir det ju någon slags... Det är en hyllning till kvinnligheten, till den kvinnliga sexualiteten och i viss mån även den manliga liksom, i den mån vi finns i branschen. Så.
Mm.
Men jag tycker det är spännande också, som du har nämnt i podden tidigare, det jag lyssnar på, det här att man ibland måste förklara för vänner och släktingar och där jag ofta hamnar i den här situationen, alltså... Du får komma och titta, jag kan liksom inte förklara med ord... Och där vissa har kommit med den här kritiken, ja, men det enda som skiljer är ju egentligen publiken på en, vad deras kritik liksom. På en burleskklubb är det fler kvinnor, på en strippklubb är det mer män.
Mm.
Och någonstans kan jag känna, det är möjligt, men det kan ju också göra hela skillnaden någonstans.
Mm. Mm.
På en strippklubb så sitter, inte alltid liksom, det finns naturligtvis undantag på allt, men man kan uppleva liksom att då kan männen sitta där och tänka, den kvinnan vill jag ha. Liksom. Och här ska jag sitta och njuta. Medan däremot på en burleskklubb får man ibland känslan av att titta, där står hon ser ut som jag kan också vara sån.
Mm-hmm.
Liksom.
Just det.
Det är det här lite luddiga uttrycket empowerment, jag tror det är det som är det i just burlesken.
Mm. Ja, men visst. Mm. Jag, det här är på något sätt, men det är en fråga som jag har... Ja, diskuterat och tänkt mycket på så här, vad är skillnaden? För när jag började titta på burlesk och när jag började gå på klubbar så hade jag en fast övertygelse om att det här är inte striptease.
Mm.
Det här är någonting annat. Sen har jag reviderat den här tanken väldigt mycket. Och jag tycker att det är striptease, men det kanske är på ett annat sätt.
Mm.
Och jag vet inte om det beror på själva konstformen eller om det är publiken eller sammanhanget. Det finns så många aspekter där. Men så jag har ett mission och vi får se nu då i det här sändande datumets tid ifall jag har gjort det eller om jag ska göra det. Men jag vill verkligen gå på strippklubb och bilda mig en uppfattning om skillnaden. Och jag vill veta hur jag känner mig som besökare på klubb privé till exempel.
Mm.
Har ni varit på strippklubb? Alltså traditionellt?
Nej, vi har pratat om det men vi har aldrig kommit dit.
Ja, nej. Mm. Vi hade ett tillfälle, men då hade vi annat för oss.
Det kommer jag inte ens ihåg, men det stämmer säkert.
För det tycker jag är lite roligt att vi burleskartister mer om ni ofta pratar om det. Liksom. Mm. Man gör jämförelser där, men de flesta har inte ens besökt en strippklubb i traditionell mening. Och så tänker jag så här, jag vet inte om jag kan prata om det så mycket längre.
Nej, tills
jag har
sant.
Gjort det, faktiskt.
Det är väldigt, väldigt sant.
Ja.
Absolut. Mm. Ja, nu blir man ju nyfiken. Nu får man ju gå dit och verkligen...
Ska vi göra det?
Ja.
Men nej, efter...
Hur länge har de öppet?
Ja.
De har varför öppet inte? 5, så varför inte det lördag? Ja.
Vi har åtminstone 3 burleskompisar som har jobbat som strippor också. Liksom.
Okay.
Men fyra till och med när jag tänker efter.
Mm.
Och jag vet att åtminstone tre av dem som jag pratat med tycker väldigt mycket om sitt jobb.
Mm.
Liksom. Så att, för man har ju också den här bilden, men strippklubbar där jobbar liksom trasiga människor och men man kan också fundera över liksom bara få ligga djävulens advokat här. Men man kan också fundera över, är det strippklubbarna är det fel på, eller är det samhällets syn på strippklubbarna som liksom så att säga skapar den miljön? Mm. Eller är det snarare klubbägarna som i vissa fall har man hört liksom är skrupellösa och skapar en miljö där liksom som lockar till sig trasiga människor.
Mm.
I don't know. Men det är ju som du säger, det är ju många aspekter. För mig tror jag den tidigaste förklaringen och skillnaden tror jag landade i budskapet.
Mm, faktiskt. Okay.
Där budskapet, det här är också grovt tillyxat för det finns naturligtvis undantag på, men där budskapet upplever jag inom stripteasen av det jag har sett är: hej, här är jag och jag ska liksom tillfredsställa dig visuellt. Mm. Medan däremot åtminstone den burlesk som jag börjar med via Swedish Siren och så vidare var mera: här är jag är naken och and you will like it.
Mm. Men det är jag som bestämmer också. Alltså,
det är jag som bestämmer, absolut. Och det är också en motreaktion, mot hela det här att vissa anklagar ju liksom, jag tror det är andra vågen feminismen får också vara, andra vågen feminister får vara puritaner. Liksom, för att då var det, ja men männen sexualiserar oss så vi ska ta bort det.
Mm.
Så att de här två lägena, och jag respekterar den åsikten för jag förstår var den kommer ifrån, men jag vet inte om jag håller med riktigt. Sitter och gestikulerar med handen här, vill säga någonting.
Ja, nej men jag håller på, det är, jag försöker komma ihåg ett citat som jag läste i, jag tror att det var Hoochie Coochie Club-boken, där hon sa att en strippa är en ekonomisk transaktion mellan strippan och gästen, och burlesken tar strippan och sätter henne på en pedestal på en scen framför gästen.
Mm. Ja.
Så.
Det låter som något Karin skulle ha sagt.
Något liknande i de orden. Det är inte ordagrant citerat.
Mm.
Men jag tyckte det var en sån liksom underbar. Vi tar strippan och gör henne till en gudinna på en pedestal.
Jag tänker att den skillnad också, nu, eftersom jag nu precis har sagt det, att jag vet inte om jag kan prata om det här.
Mm,
men många strippklubbar, jag vet inte,
vi fixar det ikväll.
Ja, vi fixar det ikväll.
Ja, precis. Så spelar vi in den här podden igen imorgon.
Ja, precis, det gör vi. Nej, men jag tänker att det finns också något slags löfte eller önska, men något slags löfte, sant eller bara fantiserat, om att så här, du kan också få den här strippan om du vill, om du betalar. Hon kanske också gör andra saker mer fysiskt. Liksom.
Mm.
Men att där är det ju liksom, det blir också en så här konstig diskussion om man jämför då med fetischklubbar till exempel, eller BDSM-klubbar som ju ofta är någon slags fusion ofta. Deckardans till exempel.
Yes.
Där får du ju ha sex.
Mm.
Alltså det finns ju lekrum och många shower på de här klubbarna är ju också, handlar om sex. Liksom. Det kan vara ganska grovt. Det är liksom penetration på scen och det kan vara naket och det är repkonst och allt möjligt. Liksom. Så att man kan ju också fundera på, jaha, men då kanske det inte handlar om just det här sexet heller. Det kanske har med pengar att göra som du säger. För på Dekadans är man också slutet sällskap, så det är inte vem som helst som kan komma in och det är ingen som köper en annan kropp. Utan det är ju mer på, eller det är på allas deltagares lika villkor.
Mm.
Säg så.
Mm. Ja, men det ligger mycket i det. Det här kan man diskutera. Där kan man diskutera en hel timme, en hel podcast.
Eller hur? Vi ska inte fastna så länge till.
Nej, men särskilt med tanke på att vi inte ens har varit på strippklubben. Så att vi återkommer, det kommer en uppföljare.
Ja, absolut. Men
vi kan dra lite trådar från Dekadens till vårt stora gruppnummer. Eller så här, duonummer som du har gjort som Les Enfants Terribles.
Mm.
Där vi har gjort, vi kallar det för geekläsk, tror jag.
Ja.
Vi var alltså, vi gjorde ett nummer av Morticia och Gomez Adams.
Mm-hmm.
Som dansar en masochistisk tango.
Mm.
Till just
The Masochism Tango.
Ja. Mm.
Och det var mycket spännande i och med att han då kommer ifrån dansen och jag kommer ifrån teatern och som jag sa tidigare, inte räknar takter.
Vi tog tangolektioner inför det här numret till och med.
Så, ja, det, var... det gjorde vi.
Väldigt spännande.
Så det var väl så här, jag vet inte, jag upplevde ibland en frustration över att det clashade med ditt, ja men så på åttan och man bara, vadå? Ja.
Vårt konstnärskap gemensamt bygger på frustration.
Ja. Är det så?
Ja, men det föds mycket ur det också liksom. Ja,
Så, men det har vi ju, det har vi varit iväg med det, den Adams-numret som
och det innehåller ju aspekter av BDSM liksom. Så att därav ja, om folk var, den var med på Stockholm Burlesque Festival för 2 år sedan tror jag, så att om man har sett det så har man sett det där.
Just det.
Så.
En fråga, vi bör börja runda av här samtalet, men jag tänker ni som samarbetspartner då, nu förstår jag att ni gör väldigt mycket tillsammans liksom, förutom att ligga med varandra, men liksom, det faktum att ni är ett romantiskt par, hur liksom, påverkar det ert arbetsmässiga samarbete?
Vi blir väldigt trötta på varandra. Nej, men det är väl den risken som finns liksom, när blir vi sura på varandra när vi repar, så kan vi liksom inte gå hem var och en till sig och bara let off some steam, utan det är så bara, någon måste gå ut och gå. Jag tror inte vi har kommit så långt vid något tillfälle. Nej, vi tjurar väldigt mycket bägge två.
Ja, men vi är väl båda sådana som surar. Vi skriker väldigt sällan på varandra. Sen så ska det väl tilläggas att vi flyttar ju runt väldigt mycket, alltså så här, vi har båda jobb, inte fast jobb på i Göteborg, så att vi bor liksom så här, man kan säga, ja vi bor tillsammans, men det är väldigt sällan som vi fysiskt är tillsammans på under en längre tid tillsammans. Och jag tror att de avstånden gör att vi faktiskt, då vi har tid att ventilera från liksom från varandra och även liksom hittar varandra när det kommer. Och sådär. Så därför så är det nog lättare att samarbeta på det sättet, i och med att man inte vardagligen alltid hela dagen ser varandra. Så, utan att vi är skilda från varandra i en ganska stor utsträckning. Så, i våra brödfödda jobb.
Ja, just det.
Så, men det är en spännande fråga, för vi har inte gjort mer än 2 nummer tillsammans egentligen. Så att vi måste väl göra ett tredje innan vi vet exakt hur vi fungerar ihop när vi ska just göra nummer. Däremot så ofta när vi jobbar ihop, när vi jobbar till exempel ihop som arrangörer på Tip the Velvet, så blir det ofta att vi tar på oss olika uppgifter. Och det är enklare, för att jag som den akademiker jag är i varje fall, jag tycker det är lättare. Vi sitter vid ett bord och diskuterar. Men så kan du inte föda konst. Då måste du upp på golvet och göra någonting. Vilket är skitläskigt. Så det kan jag tycka är, så fort man ska jobba med någon, oavsett om det är du eller om det är någon annan, tycker jag är jätteläskigt. För då måste man måste exponera sin idé och föra fram sin idé till någon annan och säga, du, kan vi göra så här? Och det kan jag tycka är jättejobbigt.
Sen kompletterar ju du och jag varandra väldigt mycket, för att jag är ju en praktiker. Så. Jag är inte akademiker, fast jag har ju högskoleexamen och så. Men jag gör ju saker med händerna. Jag liksom, istället för att sitta och analysera och räkna och skriva, så gör jag det, så gör jag fel och så gör jag om det. För att, och i slutändan så blir det ju resultatet som...
Helena sitter och virkar här medan hon pratar, bara för att understryka detta.
Ja, det är första gången vi har haft någon som virkar faktiskt i studion.
Ett exempel på hur bra hon är på multitaska.
Ja, men det är väldigt rofyllt. Alltså även att titta på, tycker jag. Ja. Jag kan ju absolut inte göra det där, men...
Du kan göra mycket annat istället.
Jag kan göra mycket annat. Nej, men jag är nyfiken på hur ni ser på de här grejerna liksom i samarbete, i och med att jag har samma erfarenhet själv.
Just det.
Och har... Ja, kan man säga, blivit väldigt tvingad, kastad in att hantera just den här närheten med en partner sen jag fick barn också. Ja, jag kan nog sakna lite sådär egen space ibland. Men
det finns toaletter.
Det finns toaletter, absolut. Det finns simhallar.
Oh ja.
Tycker jag är bra.
De är jag allergisk emot, så de kan inte vara lite.
Det är min space, verkligen. Vi ska ju ha en grym galakväll ikväll. Och strippnatt.
Precis, och strippnatt.
Ja, om man vill veta mer om er då, om man går på klubbar och så, vart vänder man sig då?
Då kan man vända sig till vår hemsida, tipthevelvet.nu, utan www, men jag tror den dyker upp om man sätter www också. Så tipthevelvet.nu, stavas som det låter. Man kan söka upp vår grupp på Facebook. Och vi har valt att ha en grupp, för då kan folk prata med varandra och så vidare. Så sök på Tip the Velvet, dyker vi upp där. Eller också kan man likea vår Velvet Vixens fanpage.
Just det.
Där dyker all information också. Vi finns även på Instagram och Pinterest. Men jag kommer fastän inte ihåg vad våra konton heter. Men om man hittar något av de andra ställena så hittar man länkar där.
Ja,
så
att det, ja. Ja. Så.
Så Pinterest är ju bra för den kommande, för dresscode. Där finns mycket inspirationsbilder, där vi lägger ut inspirationsbilder för just dresscoden och tema på kommande fester eller så, som vi tänker oss. Och liksom inspiration, mycket inspiration just då på just Pinteresten. Och Instagram är väl lite så här, vad som händer och liksom så här, nu har detta hänt och nu är vi här och så.
Så det kanske kommer en bild härifrån. På,
ja, ja. 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 Men jag får tacka er så hemskt mycket. Och nu ska vi se om jag inte säger fel. Men om 2 veckor så kommer ju The Ravishing Birds också till podden. Det blir mycket spännande. Då får vi den andra delen av politisk burlesk.
Ja.
Yes.
Vi hörs igen då helt enkelt. Glöm inte att hashtagga burleskpodden med den amerikanska stavningen. Och, eller rättare sagt amerikansk plus svensk stavning. Det är BURLESQUE podden med 2D. Tack så mycket. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.